Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Hej och välkomna till Slottspodd, Slottsskogsobservatoriets månatliga poddradiosändning. Med i studion idag sitter Klara Kalander.
Hej, hej!
Hej! Och jag som heter Gunnar Sporrong. I dagens program kommer vi att prata om fysiska egenskaper hos stjärnformade regioner. Vi kommer att prata om kopplingen mellan litiumhalt och exoplaneter. Isiga månar. Lite mer om Saturnus nya ring. L-cross. Och mindre asteroid som kraschat på jorden. Fysiska egenskaper hos stjärnformade regioner. School of Physics and Astronomy har lämnat ut en rapport. De har studerat gasmoln i rymden där det håller på att bildas stjärnor. De har faktiskt studerat 35 olika gasområden mot centrum av vår egen galax, varav 20 stycken är nyupptäckta. De har tagit spektra på dem genom radioteleskop där de konstaterar att det finns både joniserad gas, det vill säga varm upphettad gas från som de nyfödda stjärnorna värmer upp, samt kall molekylär gas som är resterna av det här molnet som då håller på att bryta sönder. Proportionerna mellan den varma och den kalla gasen är ungefär de samma hela tiden, det vill säga stora stjärnor som ger mycket värme, de joniserar ett jättestort område, hettar upp väldigt mycket gas. De har också väldigt mycket kall gas omkring sig, medan de små stjärnorna har ganska lite gas, både upphettad gas och kall gas omkring sig. Vilket stödjer den här teorin att stora stjärnor bildas i grupp, små stjärnor bildas i grupp men sällan samtidigt i samma område. Utan de yttre eller de mindre kan bildas i yttre regionerna i ett moln till exempel, och de större i centrum på molnet. En annan upptäckt är att stora stjärnor, när de håller på att bilda den här roterande skivan kring sig, som i princip alla stjärnor bildar när de håller på att födas, de håller fortfarande på att bilda den skivan när stjärnan har tänts, vilket gör det att den är ganska lös och fluffig, vilket innebär att den snabbt tar upp mycket av den heta strålningen från den nyfödda stjärnan och därmed börjar lösas upp. Medan däremot de lite mindre stjärnorna, de har redan bildat färdigt sin roterande skiva, så att det finns redan stabila klumpar i det här molnet samtidigt som stjärnan tänds. Och de här klumparna som kanske är som till exempel våran jord eller även de större gasplaneterna, eftersom de har så pass mycket gravitation så blir de inte lika lätt störda av värmen som den lilla stjärnan bildar. Och resultatet av detta är då att planetbildning runt nya stjärnor framförallt sker då i runt små stjärnor, inte så mycket runt de här stora stjärnorna, utan ska vi leta efter planeter så är det inte bara slump att vi bara hittat dem runt små stjärnor framförallt, utan det är sannolikt finns det inte så mycket runt de stora. En upptäckt till som de i samma undersökning lyckas komma underfund med var det här att det faktiskt i stjärnbildningen så är det storleksordningen ungefär mellan 3-25% av gasen som faktiskt bildar stjärnor. Resten blir ingenting av, utan den hettas upp och sprids sen för stjärnvinden så att säga. Och det innebär att i princip 90% av gasen i normala gasmoln bildar inga stjärnor, utan sprider sig och flyttar över till ett nytt gasmoln där det bildas stjärnor.
Ja, apropå stjärnor med planeter eller ej, så tänkte jag berätta om en upptäckt som publicerades i Nature den 12 november. Jo, det är så att ett forskarteam från ESO, alltså Europeiska sydobservatoriet, har knäckt den 60 år gamla gåtan om varför vår sol har så lite litium. Olika stjärnor bränner litium olika fort. Men forskarna har inte funnit någon gemensam nämnare mellan olika typer av stjärnor, utan mängden litium skiljer sig från stjärna till stjärna. Så vad beror litiummängden av? Ja, forskarteamet har studerat 500 stjärnor, varav 70 av dessa har kända exoplaneter i omloppsbana. Och det visade sig att stjärnor med exoplaneter också var fattigare på litium än stjärnor utan planeter. Och detta betyder naturligtvis att arbetet med att hitta stjärnor med planeter underlättas något väldigt. Eftersom det bara, eller bara och bara, är att mäta mängden litium.
Ja, apropå planetsystem och sådär då, så kan vi gå till vårt eget planetsystem där det faktiskt händer rätt mycket forskning just nu. Bland annat så har en liten forskargrupp på Caltech Pasadena i Kalifornien undersökt isiga månar i vårt eget solsystem. Och det finns ett par stycken ismånar som är väldigt speciella. Dels det här att de har en bunden rotation, vilket vi har sett på flera månar, precis som vår egen måne som alltid visar samma sida mot jorden hela tiden, så har de här bunden rotation mot Saturnus eller Jupiter. Och dels har de något som är ännu mer spännande egentligen kanske, och det är det här med saltvattenshav, alltså hav under isytan som med flytande saltvatten. Vad de här upptäckt som är lite spännande som vi inte känt till tidigare, det är att det här saltvattnet inte har bunden rotation även om ytan har det. Det är lite spännande. Så frågan är, vad är det då som driver det hela? Det här med den bundna rotationen, det vet vi, det beror på att de här månarna blir lite utdragna av gravitationen från respektive planet. Så de ser lite äggformade med ena spetsen mot planeten, andra spetsen från planeten. Men vad som händer under till är ju något helt annat. Om man då tar till exempel den här månen i Europa runt Jupiter, som är en väldigt bra kandidat just för att leta efter livsformer, just för den har det här flytande saltvattnet hela tiden. Där har man sett ett lite svagt magnetfält som ligger runt månen. Det här magnetfältet kräver i princip att man har någon ledande vätska, någon vätska som leder ström, som roterar. Det kan vara flytande metall som i jordens fall, eller i det här fallet misstänker man då att saltvattnet faktiskt rör sig i förhållande till ytan. Och vad som driver den, det är faktiskt så att när Europa rör sig runt Jupiter så rör den sig ett varv på samma tid som det tar Io och göra två varv. Vilket gör att Io kör om på insidan två gånger per varv. Vilket gör att Europas bana är lite utdragen. Vilket gör det att den knådas hela tiden lite granna i gravitationen. Och Ios rotation runt Jupiter drar på något sätt i saltvattnet så att det rör sig i en annan hastighet än vad själva ytan gör. Jupiter är stark nog att hålla emot när det gäller ytan som är fast. Men den är inte stark nog att hålla emot i innandömet som då kan börja rotera på egen hand. En sak som inte den här undersökningen förklarar är alla de här sprickorna som finns på månen i Europa. För den är ju full av stora sprickdalar som man har funderat på om de har att göra med att månen dratt ihop sig när den kallnat av. Men det förklarar inte hela alla ytformationerna. Och inte heller de här spänningarna som blir på grund av Io som rör sig runt innanför är tillräckligt stora för att orsaka de här sprickorna. Så det är fortfarande ett forskningsområde som inte är avklarat.
Jag på tal om isiga månar. Nu har det ju gått mer än en månad sedan rymdsonden LCROSS, alltså Lunar Crater Observation and Sensing Satellites, slog ner i en krater på månens sydpol. Och nu har resultaten kommit.
Spännande.
Mm. Och det är så att man visste ju att det fanns vatten på månen, men att det fanns så mycket vatten, det är en nyhet. Totalt hittades 100 liter uråldrigt vatten. Vatten som kanske inte har sett solens ljus på årmiljoner.
Spännande.
Ja, och detta är ju också en förutsättning för en framtida bemannad månbas.
Mm.
Så därför är det ju extra spännande. Så det var helt kort om resultaten från LCROSS. Det här området då som man har mätt, det kan man säga är blötare än till exempel Atacamaöknen på jorden.
Och det vill inte säga lite, men tack vare torr man trodde månen var innan.
Nej.
På tal om satelliter så har man upptäckt den här nya ringen runt Saturnus som Emanuel pratade om förra gången. Nu har det kommit fram lite mer information kring den, man har nu studerat den lite mer i detalj. Och man skulle ju kunna misstänka att man faktiskt hittade den med Cassini-sonden som kom fram till Saturnus 2004. Men enligt Carl Murray på Cassini Spacecraft Imaging Team som håller på att jobba mycket med den här sonden så har man faktiskt totalt missat den med den sonden som faktiskt kört rätt igenom ringen utan att upptäcka den. Och vad de kom fram till tack vare egentligen då den här Spitzer Space Telescope som ligger uppe i omloppsbanan och fotograferar i värmestrålning eller i infrarött ljus, så är den så pass tunn faktiskt. Man räknar med att det i storleksordningen finns ungefär 2-3 partiklar per kubikkilometer. Så att det är, ja, och kalla det för ring är nästan synd, men det är faktiskt en ring. Och den här ringen som sonden körde rätt igenom utan att upptäcka den, den är ju dessutom väldigt långt från Saturnus, så man, jag tror inte ens man hade tanken på att leta efter en ring när man körde igenom den. Den här låg på 200 Saturnus-diametrar ifrån Saturnus. Till skillnad från den vanliga ringen som vi känner så väl när vi tittar i teleskopen, så ligger på 2 Saturnus-diametrar ungefär.
Ja, hur skulle det se ut i våra teleskop?
Ja, det är faktiskt så. Man behöver inte ens teleskop för att se den, om man nu hade kunnat se den. För att den är så stor, så tittar man på Saturnus för blotta ögat så, och håller ut handen på armlängdsavstånd, så är ringen ungefär en tumbredd bred.
Oh.
På varje sida. Så den är fantastiskt stor faktiskt i förhållande till den lilla planeten. Som inte är så liten den heller förstås. Man har hittat en koppling till den här ringen, eller en liten förklaring till den i alla fall. Och det är den här månen Phoebe, som är en av de yttersta månarna i Saturnus-systemet. Den rör sig i en omloppsbana runt Saturnus som dels är väldigt elliptisk och dels går i motsatt riktning till alla de andra månarna runt Saturnus. Man misstänker, man är inte säker, men man misstänker faktiskt att den här kan vara ett infångat Kuiperbelt-objekt. Det vill säga att en släkting till Pluto kanske har kommit på avvägar och av misstag råkat hamna för nära Saturnus och blivit infångad. Och eftersom den nu rör sig i motsatt riktning i förhållande till de andra månarna, så gör det också det att den kolliderar med alla andra små partiklar som rör sig runt Saturnus. Och det är det man misstänker. Det här är troligtvis rymdbös, kan man säga, som slåss loss från den här stackars månen. Och för att fortsätta förklaringen lite längre så måste jag gå tillbaka i tiden över 100 år. Vi ska gå tillbaka till Jean-Dominique Cassini, som faktiskt är den som gett namn till Cassini-sonden. Och också gett namn till Cassinis delning. Det vill säga det här lilla mellanrummet som man ibland kan se om man kan ha riktigt bra väder och kan höja förstoringen ordentligt i våra teleskop här på Slottsskogsobservatoriet. Då kan man se en liten mörk delning mellan de här två huvudringarna. Och Cassini, han upptäckte bland annat en ny måne runt Saturnus på sin tid som heter, numera heter Japetus. Den här månen upptäckte han när den var på väg ifrån jorden. Runt Saturnus. Den svepte in bakom Saturnus. Och sen var den borta.
Och sen mystiskt.
Mycket mystiskt. Och sen såg han den igen några veckor senare. Och såg den in bakom Saturnus. Och så var den borta. Och det tog 40 år innan han lyckades få förklaringen till det. Och det hela hängde på att han fick ett bättre teleskop. Där han faktiskt skulle studera den mer i detalj. Och förklaringen idag vet vi. Att den här månen råkar faktiskt vara. Den råkar vara mörk på ena sidan. Och ljus på andra sidan. Med tillräckligt bra teleskop eller med rymdsonder som vi ser idag, så ser vi att den är helt svart på ena sidan. Och vi har inte vetat på bra länge varför den är svart. Men nu har det visat sig att sannolikt är det som slås loss från den här månen Phoebe. Det lägger sig som ett dammmoln runt Saturnus i en stor ring. Där ringen vi kan se. Och sen bromsas det långsamt av strålningstryck och partiklar från solen som bromsar upp de här små små partiklarna. Så att de sakta faller i en spiralformad bana in i, mot Saturnus och hela ringsystemet. Och vad som händer med den här Japetus då är att den hela tiden sveper upp partiklar på den sidan som är framåt färdriktning. För den har också bunden rotation precis som de andra månaderna vi pratade om. Och det innebär att den hela tiden får partiklar på ena sidan och där är den svart. Och på andra sidan så är den ganska vit eftersom den faktiskt består av is. Nästa måne i Saturnus-systemet heter Hyperion, som ligger ännu närmare. Den är sannolikt pepprad ungefär lika mycket. Problemet med den är att den har inte bunden rotation då, så att den blir jämnt för, det blir jämnt fördelat stoftet när det ramlar ner på den här månen. Så där ser vi ingenting. Apropå saker som ramlar ner på himlakroppar, så kan vi faktiskt prata om en gammal nyhet i det här fallet. Men jag är inte säker på om så många har hört talas om den. Det här rör sig faktiskt om en liten asteroid som ramlade ner på jorden den 8 oktober. Till att börja med tog det ett tag innan de här nyheterna sipprade ut ifrån indonesiska medier. Sen tog det ett tag innan jag hittade den. Men jag tänkte att den måste nästan vara med på det här programmet, för det är ganska spännande. Klockan 11 på förmiddagen, lokal tid i Indonesien den 8 oktober, så såg folk ett kraftigt ljusfenomen, en ljusblixt och sen ett rökband som spred sig över himlen. Många ringde in till polis och annat och rapporterade kraschat flygplan. Man visste inte vad det var man hade sett. Nu i efterhand så vet vi tack vare bland annat ett antal olika observationsstationer som egentligen seismografer som mäter jordbävningar på olika ställen på jorden och infraljud, alltså tryckvågor i berggrunden. Som de egentligen gjorde för att de skulle kunna känna av när folk spränger av kärnvapen lite här och var utan att fråga först. Så på 1000 mils håll har 6 stycken olika stationer tagit upp där. Och på 2000 mils håll har en station lyckats ta upp där infraljud ifrån en exploderande asteroid faktiskt. Som kom ner i atmosfären med ungefär 72 000 km i timmen. Det är tempo det. Och den bromsades upp på väldigt kort tid, så bromsades den upp till bara några hundra kilometer i timmen. Och den komprimerade luften framför sig så mycket och komprimerades själv så mycket som blev varm och överhettad och exploderade. Och smällen var inte nådig, ska jag säga. Den var på väldigt hög höjd som tur är. En explosion på ungefär 50 kilometers höjd, som det var i detta fallet, den påverkar inte jordytan så mycket för att tryckvågen måste förmedlas genom någonting. Och i det här fallet så är det så tunn luft där uppe så att den förmedlar inte trycket ner mot markytan mer än de här infraljuden man kunde höra. Men annars var explosionen ungefär som en 30 megatons atombomb.
Ungefär som en Hiroshima-bomb då? Eller?
Ja, till och med en och en halv. Så att det är en riktigt redig smäll. Och det har hänt tidigare i jordens historia. I snitt säger de att sådana här smällar förekommer någonstans mellan vartannat och vart tolfte år ungefär, räknar man med att det ramlar ner sådana här grejer på jorden. Nu är ju jorden rätt stor. Den är täckt med 70% vatten. Sibirien, lite Saharaöken och så här. Så det är inte så mycket som är bebott. Så det är väldigt sällan man hör om det. Men däremot så kan man med satelliters hjälp och de här spaningsstationernas hjälp då märka av att det händer. Bland annat hände det förra året, vet jag, att det hände i Afrika, så ramlade det ner en som man faktiskt upptäckte ett dygn innan, lite drygt. Och när den kom så förvarnade man faktiskt runt om i hela världen. Just för, av säkerhetsskäl, inte för att det är så farligt med själva smällen, för man vet att de exploderar ovanför markytan om de inte är under 30 meter. Men däremot så, när det smäller av något sånt som verkar vara nästan som en atombomb i övre delen av atmosfären och man råkar vara en kärnvapennation som känner sig lite pressad, så är det ju så att då kan man ju misstänka grannarna. Och av den anledningen så tyckte man det var säkrast att gå ut med det innan när man visste om det. Ja, på tal om det förresten, så 10 december har vi något att fira faktiskt. För det är 25 år sedan den beryktade Claxton-meteoriten. Och den har väl alla hört talas om, misstänker jag. Det är faktiskt 25 år sedan en brevlåda för första gången blir dödad av en meteorit. Det ramlade så ner en 1,5 kilos stenklump som slog ner en brevlåda. Och det här var en Vietnamveteran, stackaren, som hörde det här. Han hörde något som lät som inkommande artillerield. Så han duckade av rena förskräckelsen och hörde en smäll bort igenom. Och över 30 meter bort så var det en brevlåda som då blev träffad av en meteorit. Så Don Richardson, som han heter, han blev ju inte bara känd utan rik på kuppen, för att hans brevlåda, precis som förra gången när det var en bil i New York som blev träffad av en meteorit, så är det faktiskt så att brevlådan var mer intressant än stenen i det här fallet. Så att den sålde han med god förtjänst.
Ja.
Och nu över till Emanuel som kommer berätta om nästa månads aktiviteter på stjärnhimlen.
Nu har vi kommit fram till den så vackra vinterstjärnhimlen. Tyvärr, om man utgår från Göteborg, så är chansen att få se så mycket av den ganska små. Men skam den som ger sig. Klockan 19 på kvällen ser vi följande. Svanen, lyran och örnen syns fortfarande, men de ligger nu västerut och rör sig längre och längre ner på stjärnhimlen. I söder har vi Pegasus som står högt. Nedanför Pegasus har vi ett par svagare stjärnbilder. Fiskarna nedanför till vänster, vattumannen nedanför till höger och stenbocken ännu längre ner mot horisonten. Rakt till vänster om Pegasus sträcker sig familjen Andromeda ut, med bland annat Andromeda-galaxen. Hur du hittar den kan du höra i oktobersändningen av Slottspodd. I öster ser vi nästan i zenit familjen Cassiopeia. Nedanför har vi Perseus. Nedanför Perseus har vi familjen Oxen som nu ligger fint på kvällshimlen. En bit upp i familjen Oxen så ser vi Plejaderna, eller Sjufannarna som de också kallas. De består av 6 stjärnor som ligger runt 400 ljusår bort. Men i själva verket så är de runt 400 stjärnor som föddes tillsammans för ungefär 100 miljoner år sedan. Samtidigt som dinosaurierna härskade här på jorden. Plejaderna gör sig fint i en fältkikare men får ut i 10 gångers förstoring. Med större teleskop så kan du skönja svagare och svagare fanor. Det du missar med en högre förstoring är att du inte kan se alla fanorna samtidigt. Strax nedanför Oxen håller vid sjutiden stjärnbilden Orion på att gå upp. Nordhimlen tar vi upp i ett kommande program. Att vi inte tar upp den nu beror på att alla fanor åt norr är mer eller mindre cirkumpolära, vilket innebär att de syns under hela året och inte är några direkta nyheter. Månens faser under månaden som kommer är som följer. Månaden inleds med fullmåne den 2 december klockan 08.32. Månen går i första kvarteret den 9 december klockan 01.16. Nymånen infaller på julafton klockan 18.37 och fullmånen kommer på nyår klockan 20.14. Månen drabbas av en partiell förmörkelse på nyårsafton. Om du är van förmörkelseobservatör så kan du kika efter den. Den börjar 19.57 och når maximum vid 20.25, då en liten mörkning bör kunna gå och se, för att sedan sluta 20.53. Det är förstås ingenting att avbryta nyårsfirandet för, men i alla fall. Solen har nu börjat få de första riktigt aktiva områdena i den nya cykeln. Ännu inte med några intensiva och långvariga solfläckar, men de här kommer med tiden. Om du har tillgång till ett säkert solteleskop så börjar det så sakta bli roligare med solen. Tänk på att läsa på ordentligt innan du kollar på solen, med eller utan teleskop. Det förekommer ett flertal farliga rykten och metoder som tyvärr är direkt olämpliga och farliga. Framåt våren lovar vi att återkomma med en kort kurs i solobservationer inför den stjärnfattiga sommaren. Eftersom mycket solfläckar orsakar ett starkare magnetfält från solen och färre höga tunna moln här på jorden, så är inte det här lika roligt när man tänker på den förhöjda växthuseffekten som människan orsakar. Vi har haft lite respit de sista 5-6 åren, men det kan ju komma att ändras om solen börjar komma igång igen. Bara för att rätta ut begreppen lite så orsakar solen i storleksordningen plus minus 0,2 grader och den hittillsvarande mänskliga påverkan är ungefär 3 gånger så stor. Jupiter är fortfarande den mest tilldragande av planeterna på kvällshimlen. Den syns i syd-sydväst klockan 19.00 i början av månaden och har nästan gått ner i sydväst i slutet av månaden vid samma tid. Jupiter går ner 21.31 1 december och 20.12 den 31 december. Uranus ligger fortfarande cirka 5 grader nedanför den nedersta stjärnan i fiskarnas högra huvud. Den här blåaktiga lilla skivan ska kunna vara nätt och jämnt synlig för blotta ögat som en liten stjärna. Tyvärr inte från Göteborg eftersom vi har för mycket bakgrundsljus här. Uranus går ner 00.49 den 1 december och 22.49 den 31 december. Neptunus ligger i början av månaden 3 grader ovanför till vänster om Jupiter, medan Jupiter kör ikapp Neptunus på kvällshimlen och kommer den 21 december att ligga bara en halv grad ovanför Jupiter. Neptunus går ner 21.58 1 december och 20.04 den 31 december. Mars kan sägas vara höjdpunkten de kommande 2 månaderna. Den närmar sig nu opposition som infaller den 30 januari. Mars går upp 1 december klockan 21.02. Runt 22-tiden börjar den bli någorlunda observerbar där den ligger mellan lejonet och kräftan i ost-nordost. Med sitt avstånd på 141 miljoner kilometer, som är nästan lika långt bort från solen, så visar den en visuell diameter på 9,55 bågminuter och en magnitud på minus 0,1. Jorden kör just nu i kapp Mars på insidan och runt 21 december börjar den att röra sig i retrograd riktning på himlen medan vi kör i kapp. Det innebär att den kommer att röra sig från vänster till höger på himlen under en period. I slutet av december går Mars upp klockan 19.05 och går således att börja observera redan runt 20-tiden. Nu ligger Mars endast 111 miljoner kilometer bort och lyser med magnituden 0,8. Diametern har vuxit till 12,59 bågminuter och mer detaljer går att se. Titta i teleskopet efter planetens polarkalotter samt mörka och ljusa områden på ytan. För blotta ögat ser Mars nu nästan ut som Jupiter i ljusstyrka, men den är klart gulorange i färgen. Mars kommer att vara värd att se på från Slottsskogsobservatoriet först i januari. Saturnus går upp 01.31 i början av månaden och går att börja observera strax efter klockan 2. Den uppvisar en något större vinkel mot jorden än i början av hösten, men ringarna ligger fortfarande ganska rakt emot oss och är svåra att se. Den ligger nedanför bakdelen på lejonet och lyser som en 0,9 magnituders stjärna. I slutet av månaden går den upp redan vid 23.43 och går att observera strax efter midnatt. För att få en riktigt fin vy rekommenderar vi dock att observationerna görs framåt 3-tiden fram till gryningen. Venus ligger nu ganska nära solen och närmar sig sakta. Venus kommer i januari passera rakt bakom solen för att till våren synas på stjärnhimlen igen. Merkurius kommer att ligga ganska nära solen till en början, men kommer att ligga bättre till runt 21 december. Så här års ligger dock ekliptikan i en väldigt trist vinkel så att Merkurius står verkligen lågt redan när solen går ner. Var försiktig om du använder kikare så att du inte får in solen i kikaren. Så till andra intressanta händelser. Geminidernas meteorskur startade den 6 december med cirka en meteor i timmen för att kring den 13 december kunna uppvisa så mycket som 50-80 stycken i timmen. Den 21 december är en aktiv natt. Men även dagen har lite att bidra med. Om du går efter vikingakalendern så är det nu dags att ge slavarna ledigt och dricka jul i 7 dagar. Det är nämligen vintersolstånd klockan 18.47 lokaltid. Ursiderna är en meteorskur som varar mellan 17 och 25 december. Maximum infaller 22-23 december med upp till 10 meteorer i timmen. Vid enstaka tillfällen gör den ett ryck och spottar fram så många som ett hundratal i timmen, men det kommer att vara ovanligt. Återigen dags att ta fram solstolen alltså. Men den här gången ska du rikta fötterna åt norr. Så några tillägg eftersom vi inte är säkra på om vi kommer att hinna färdigt med nästa sändning innan julen. Kvadrantiderna är en av de stabilaste meteorskurarna under året. Den har en väldigt koncentrerad topp med runt 60 meteorer i timmen. Den ser ut att komma ur stjärnbilden Kvadranten, som numera är en bortrationaliserad stjärnbild. Du finner centrum mellan Björnvaktaren och Draken. Toppen bör komma efter midnatt, morgonen den 4 januari. De håller normalt på mellan 28 december och 7 januari. Jorden kommer att vara i perihelium, det vill säga närmast solen den 4 januari 2010. Njut ordentligt, för så nära solen kommer du inte vara på ett år. Om du inte åker på en solresa till exempel till Venus. På grund av personalbrist har vi nu endast öppet för allmänheten på onsdagar till och med 16 december. Vi öppnar klockan 19.00 och visar i cirka en timme. Är vädret fint kan vi fortfarande visa Jupiter under kvällsvisningarna samt månaden den första onsdagen i december. Är vädret sämre visar vi utställningen samt ett kortare föredrag på temat Jupiter. Söndag den 6 december anordnar Göteborgs astronomiska klubb ett föredrag på Slottsskogsobservatoriet. Chris Allen, amatörastronom från Öland, berättar om hur amatörastronomer aktivt kan bidra till forskningen när det gäller observationer av variabla stjärnor. Lördagen den 12 december har Slottsskogsobservatoriet en konstauktion. Glöm inte att kolla in verken under ordinarie öppettider. Klockan 13.00 har vinsläpp. Efter ungefär en timme auktioneras verken ut till högstbjudande. De har donerats till förmån för observatoriet. Under jullovet kommer vi ha ett par dagars jullovsextra. Under dessa aktiviteter har vi öppet i 2 timmar. Har du barn med rekommenderar vi att du väljer den tidigare delen av tiden. Har du inte barn med eller tid nog att vänta rekommenderar vi att du kommer andra halvan. För exakta tider och datum på det här återkommer vi på Slottsskogsobservatoriets telefonsvarare 031 12 63 00. Har du några frågor eller är sugen på att jobba extra på Slottsskogsobservatoriet så kan du slå en signal till 031 12 63 00 eller mejla oss på g.sprorong@gmail.com. Slottsskogsobservatoriet i Göteborg önskar därmed klara skit.
Our home.